be. Jesus, jag tackar dig Gud för att du har fridens tankar för oss. Och att du vill ge oss frid och hopp. Som individer, som mänsklighet. Jesus, jag ber Herre för att vi nu tillsammans ska få leva av ditt ord Jesus. Bli påminna om Herre, om din ande i den här världen. Vad den har gjort och vad den fortsätter att göra. Mitt ibland oss och genom oss, Herre. Och vi ber Gud om att du ska öppna våra hjärtan och tala till oss. Och låt ditt ord få vara levande och verksamt i oss, Herre. Vi ber om det, Kristus. Amen. Eleanor hörde av sig och pratade om att ni hade temat anden. Jag ska prata om anden i världen, eller spår av anden i världen. Och det passade ganska bra, för igår var jag på missionskonferensen Sänd, som har varit runt omkring i Sverige, och pratat just om anden. Så det var ju väldigt tacksamt för någon som ska förbereda sig. Men ändå så har jag landat i lite andra saker att få dela med er idag. Och jag, i vår vandring som lärjungar är ju vi som församling i den här världen kallade till Gud, kallade till Fadern genom Sonen. Men samtidigt är vi sända av Sonens ande, den heliga ande, in i den här världen för att vittna om Gud. Så vi är kallade av nåd. Av gränslös nåd, av kärlek, att vi får uppleva den kärleken hos Fadern. Men samtidigt så sänds vi ut för att få dela den kärleken med andra människor. Nära och långt borta. Och jag, idag nu när jag ska predika så kommer jag utgå från liksom delar av apostlagärningarna. Där tre stycken saker som jag tänker, det här är vad vi ser i apostlagärningarna. Och sen är min tanke att jag ska försöka exemplifiera det med saker som jag ser idag i missionen. Apostlagärningarna är ju en historisk skildring, kan man säga, av den tidiga församlingen och den tidiga församlingens mission. Där vi får se hur just anden har en tydlig och vägledande roll när det gäller för den unga församlingen och de första kristna att upptäcka deras upp. Drag i en ny tid i missionen. Den första punkten eller liksom händelsen som vi kan se är att anden öppnar upp en ny verklighet. Anden öppnar upp en ny verklighet för oss som Jesu lärjungar. I Apostlagärningarna 2 står det att när pingstdagen kom var de alla församlade och det hördes plötsligt från himmelen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. Och lärjungarna såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem och alla fylldes av den helige ande och började tala andra tungotal med de ord som anden ingav dem. De första kristna var ju framförallt judar som hade blivit Jesus troende och Jesus efterföljare. De levde med gamla testamentets historia och berättelser och tro. Och de levde med en förväntan om att Gud skulle gripa in i den här världen. Judarna var vid den här tiden Israel, de var ockuperade. Och de levde just med att Gud skulle komma för att upprätta det judiska folket. De var nu under romarriket. Och templet var använt, men det var till viss del orent upplevde de. Men Gud skulle gripa in i den här tiden för att rena dem, för att upprätta dem och för att upprätta shalom. Det hebreiska ordet för fred och frid. Så genom gamla testamentet och särskilt tiden mellan det gamla testamentet och nya testamentet så väntade det judiska folket på att Gud ska komma med sitt shalom. Och det handlade just om en tid där Gud skulle regera, där rättvisa skulle etablera sig och där Gud skulle bli synlig på jorden. Shalom var både ett inre tillstånd som de levde med, ett andligt tillstånd där de skulle få leva i Guds närhet. Men det var också ett socioekonomiskt tillstånd av ett land i rättvisa. Där Guds vilja var fullkomligt genomsyrade när samhället fullkomligt. När pingstdagen kommer och anden faller så är det här som egentligen sker. Eller inte egentligen, det är det som sker, men på ett oväntat sätt. Profeten Joel i Gamla testamentet, han sa att jag ska utgjuta min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Och så profeterar Joel vidare. Men de här profetierna, det var just det som judiska folket levde med. Så när anden faller så är det inte bara plötsligt, oj vad händer nu? Utan det var ett tecken för dem om att nu sker det som Gud har lovat. Nu kommer Guds rike, nu kommer shalom, nu börjar det som vi har väntat på. Förvisso så skedde det som sagt på ett oväntat sätt. Jesus var oväntad. De hade väntat på Messias, men han var inte den på det sättet som han hade förväntat sig. Och samma sak när anden faller. Men när Gud sänder anden den där pingstdagen så är det tecknet på att Guds framtid träder in i nuet. Det som judarna hade väntat på och det som senare också lärjungarna hade väntat på där framme, det skedde här och nu. Och världen börjar erfara shalom som mänskligheten har levt i avsaknad av ända sedan syndafallet. Så när anden faller så är det inte bara med en kraft som får Petrus att predika, utan det är också ett tecken på att en historisk vändpunkt har skett. Ibland så talar vi om tron, upplever jag, som om det är en andlighet. Men när vi läser Bibeln är en historisk realitet. Varför jag säger det? Det är därför att vi tror att det som har skett, att Jesus har levt, att han har dött och också att han har uppstått, är någonting som har skett i historien. Om det bara skulle vara en andlig verklighet, vad har det då för någon betydelse för vår värld, för våra grannar? Visst, det skulle kanske eventuellt ge oss tröst, men det skulle inte ge betydelse fullt ut i hela Guds skapelse. Så när anden faller på pingstdagen så är det en historisk händelse som sker, som förändrar historien. Det är en brytpunkt mellan det gamla när synden regerade och det nya som sker genom Jesu död och Jesu uppståndelse och andens närvaro i den här världen. Att Gud blir närvarande genom sin församling, genom oss som tror, så blir Gud närvarande i den här världen. Och det är en brytpunkt i historien. Det är en realitet, det är en ny värld som öppnar sig. Och när Gud blir närvarande genom anden, genom sitt folk, så är det så som jag älskar att säga, att Guds närvaro i den här världen fortsätter genom sin församling. Guds närvaro i den här världen i Linköping 2020 sker genom er. Inte för att vi är bra eller duktiga, utan genom Guds nåd så har han gett oss den helige ande som en gåva. Att förkroppsliga Gud i den här världen, i den här staden. Det är ett ganska tungt uppdrag på sätt och vis. Men också ett glädjefullt uppdrag. Att var vi än är som individer men som gemenskap samtidigt, så är vi Guds händer, fötter, närvaro här och nu. Och det är en verklighet. Och i apostelgärningarna, när det här sker, och det här shalom, Guds närvaro, Guds vilja, Guds fred blir synlig, så gör det någonting med de som ser det här hos den tidiga församlingen. Det står att de som tog till sig hans Petrus, alltså predikan på pingstdagen, de lät döpa sig, och den dagen så ökade de troendes antal med emot 3000. Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. De höll samman i enhet och mötte varje dag troget i templet, och i hemmet bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket, och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Det låter ju som en framgångssaga, och det är beskrivet så. Men där någonstans beskrivs det att när Guds ande blir närvarande i den här gemenskapen, så får de leva med Guds shalom mitt ibland dem. Med enhet, med fred. Och det gör också någonting med deras socioekonomiska relationer. Det vill säga att de börjar dela livet. Leva ut rättvisa, omsorg om varandra. Och ta ansvar för, men inte bara för varandra, utan för människor utanför. Och vad som händer är att människor som inte är troende ser. De hör deras ord, men de ser också deras sätt som de lever genom anden. Och de kommer till tro. Det är för Guds ande har brutit in i nuet och möjliggjort en ny gemenskap. En ny värld tillsammans. Jag tror jag ska ha en bild, om den är redo. Men det behöver inte... Det är en bild från Indien med barn. De här barnen bor i en by som jag var besökte för 1,5 år sedan. I norra Indien så pågår en stor väckelse. En församlingsrörelse, en väldigt organisk rörelse. Där evangeliet sprids bland människor som aldrig tidigare hört. Och det som är så fantastiskt är att människor som har blivit nyfrälsta eller fått höra evangeliet blir så fascinerade att de måste bara berätta vidare på en gång. Så det liksom är, det går från mun till mun verkligen. Och det är miljontals människor som har hört om Jesus och faktiskt döpt sig. När jag var där för cirka ett år sedan så fick jag möta pastor Singa, som tillsammans med sin familj och församling, det började med honom själv och familjen, de flyttade ut i en liten by i alla fall. Och där de började med att starta ett litet center, ett hälsocenter för människor i den här byn. De hade fått Sigge och hans familj, de hade fått möta Jesus, de var ganska nyfrälsta. Det var inte så att de hade gått 4 år på teologisk högskola innan de flyttade ut. Utan de kände sig manade att leva bland människor, utsatta människor. Och där få dela evangeliumet. Inte bara som sagt med massa ord, utan hur kunde de gestalta shalom? Hur kunde de gestalta andens närvaro? Så vad de gjorde som sagt var att de satte upp ett litet center där de började undervisa kvinnor i hälsa och sjukvård utifrån otroligt enkla kunskaper. Hur man upprätthöll hygien. Och de hade också barnaktiviteter där barn från den platsen där de fick ha barnaktiviteter och läxhjälp och så vidare. Och han berättar också för mig att han vid över 40 tillfällen hade gått till tjänstemän som hade hållit inne pensionen, änkepensionen för fattiga änkor och liksom försökt utreda så att de här änkorna fick sin statliga pension så att de kunde ha någonstans att leva. Och över 40 kvinnor i den här lilla byn hade fått vad de hade rätt till. Jag tänker att Pastor Singa är ett sånt där exempel på en liten människa som tillsammans med sin familj och sen vidare med sin församling gestaltar andens närvaro i den här världen. Människor kom till tro genom att de såg att den här pastorn i sin kärlek, den kärlek som han hade själv mött, fick han ge vidare. Och anden hade kommit att förändra honom, att han ville göra gott. Han ville gestalta Guds fred och frid och rike där han var. Och många, många människor blev berörda, men fick också ett värdigare liv på grund av det. Vi som Guds folk i den här tiden, vi gestaltar, vi är Guds rike. Vi gestaltar Guds shalom, vi gestaltar Guds framtid här och nu. Genom att leva ett liv som är utgivande. Den kärleken vi har fått får vi ge vidare genom den heliga andens kraft. Och vi är kallade att gestalta Guds kärlek, rättvisa, fred och glädje i Linköping, eller vart det nu är. Det andra som vi kan läsa om i apostlagärningarna, det är att anden bryter ner murar och skapar försoning. Jag ska tillägga att det finns många punkter man skulle kunna dra om anden i apostlagärningarna, så jag har valt ut tre. Bara så ni inte tror att jag gör en fullständig predikan här. Andens roll i apostlagärningarna visar också att Guds ande kommer med försoning. Som jag nämnde så apostlagärningarna beskrivs ju eller skrivs ju ner och allt det som hände där skedde ju en tid då judarna de förstod sig själva som Guds utvalda folk. De hade sedan långt tillbaka upplevt att Gud hade kallat dem ut ur Egypten, in i öknen och blivit avskilda till helighet för att leva för Gud i den här världen. De hade börjat hålla lagen, de omskar sig. Och det här ledde till egentligen det som skedde, att Guds kallelse till det här folket var att Gud kallade dem till att vara en nation av präster i den här världen. De skulle leva ett liv där de visade på Guds helighet genom att hålla lagen. Och på det sättet skulle människor se vem Gud var genom det här folket. Men de levde i en tid där syndens makt fortfarande var verksam och egentligen utan Guds nåd och Guds kraft var ett omöjligt uppdrag. Men det som hände och det judarna kämpade med genom hela Gamla testamentet och även kan vi se brottningskampen i Nya testamentet, det är att judarna tenderade till att hålla sig för sig själva. Istället för att se att de var sända av Gud att vara den här nationen av präster och visa vem Gud var, så valde de många gånger att dra sig undan istället och försöka hålla sig rena och vara tydlig med att vi är Guds utvalda folk. Vi omskär oss, vi håller lagen och där är de orena. Det här ser vi hela tiden i berättelserna om Jesus. När Jesus sträcker sig ut till den prostituerade eller tullindrivaren och får judarna på sig. Varför är du med dem? Varför rör du dig bland de här orena människorna? Hela tiden fanns den här konflikten. I apostlagärningarna så ser vi hur anden ständigt går före för att bryta ner de här skiljemurarna. De första lärjungarna var ju som sagt, de var präglade av sin samtid. Precis som vi är präglade av vår samtid. De Även om de hade upplevt Jesus Kristus, de hade sett Jesus vandra och sträckas ut, så brottades de fortfarande med hur ska vi förhålla oss till andra folk? Hur ska vi förhålla oss till lagen och allt detta? I kapitel 10 i Apostlagärningarna så låter anden Petrus se en syn. Och så talar Gud också till Petrus i den här synen. Och det handlar om att Petrus ser ett dukat bord av all möjlig mat. Och där en del av den här maten är oren enligt den judiska lagen. Men Gud säger att allt har jag skapat. Kortfattat. Paulus i alla fall, han sammanfattar vad han har varit med om. Och så säger han så här: nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor. Utan var och en som tar emot och som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör, Gud gör inte skillnad. Och så säger han: detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus. Han är allas Herre. Vi kan tänka, men det där är väl inte så speciellt. Men för judarna som hade levt generationer med att tänka att Gud, Israels Gud, det är vår Gud. Får nu genom Jesus Kristus öppnade ögon att se, ja men Jesus är Guds son. Och han har brutit ner de här skiljemurarna mellan vi och dem. Och anden liksom krossar de här gränserna som människan hade satt upp mellan människor. Paulus uttrycker det här väldigt starkt i Galatierbrevet när han säger: alla är ni nämligen genom tron Guds söner och döttrar i Jesus Kristus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är inte längre någon jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Jag tänker ibland att vi ser oss själva som att vi lever ju inte med sådana gränser. Vi har ju förstått att Jesus Kristus har kommit för hela mänskligheten. Men även om inte vi har detsamma historia som de första lärjungarna har, så har vi alla människor tendenser till att bygga skiljemurar. Att säga, ja men du är ju en sån här människa. Eller, ja men det är så stora kulturella gränser, så det är lättare att vi håller oss isär. Den judiska gemenskapen under Jesu tid, de levde nästan med en religiös nationalism, kan man säga. Där de ansåg sig själva vara bättre än de hedningarna, de icke-judarna. Ibland så tänker jag att vi i vår historia nästan har agerat lite likadant. Vi som kyrka har ibland dragit sig undan med tanke på att ja, men vi behöver hålla oss rena, eller vi ska inte leva av världen. Och så har vi glömt att ja, men vi lever också i världen. Och så har vi byggt upp olika murar. Och har gjort det rent gemenskapsmässigt, men ibland kanske vi också riskerar att bygga de murarna som finns i samhället också, mellan, som jag nämnde, olika kulturer. Men här anden i apostelgärningarna visar väldigt tydligt gång på gång i gemenskapen, genom missionen, genom Paulus, att de här murarna är nedbrutna. Jesus har kommit inte för ett folk, utan för alla folk. Den tidiga kyrkan blev mångkulturell på många håll. Med människor från olika kulturer, olika religioner som kom tillsammans där de har fått uppleva Jesus Kristus och fått möta den helige andens gemenskap. Och det där tror jag, det är någonting som vi behöver påminn oss om. Jag tror inte att vi lever så avskilt som kanske judarna gjorde. Men ibland så kan vi riskera att falla in i något liknande mönster. Att vi drar oss undan. Och i bästa fall så blir vår undandragelse en tid av fördjupning möjligtvis. Och en tid där vi kanske behöver bryta ibland med vanor som inte är goda. Men i värsta fall så blir vi en grupp människor som håller oss för att vara kanske för mera. Eller som undanhåller välsignelsen från Gud till fler människor. Så i Nya testamentet, i Apostlagärningarna, så utmanar anden oss att korsa gränser. Vare sig det är kanske på arbetsplatsen, mellan olika grupper eller geografiska gränser där vi behöver korsa för att möta nya människor i andra kulturer och där spegla Jesus. För ett par år sedan så var jag på en resa till Libanon och fick besöka EFKs arbete och partnerkyrkor i Libanon. Och på en plats så besökte vi en församling och firade gudstjänst. Och det var en liten men växande församling. Och det vi ganska snart, när vi fick samtala sen efteråt, så beskrev de att den här församlingen, för några år sedan så hade den bestått av en grupp människor, kristna från Libanon som hade bott där under många, många år. Men under den sista tiden så hade de fått öppna upp sin gemenskap, ta emot och leda många muslimer från Syrien till tro. Libanon var ju ett land som under många år var ockuperat av Syrien. Det var fiendestaten, de kristna i Libanon och muslimerna i Syrien, och så politiskt spänt läge. Och så sker det kriget i Syrien, inbördeskriget, där det bara strömmar flyktingar från Syrien in i Libanon. Över 1 miljon flyktingar kommer in i det här lilla landet med 4 miljoner invånare. Och det är ju inte bara flyktingar i nöd, utan det är fienden som kommer. Fienden som ockuperat dem, som har förtryckt dem, som har tagit ut rikedom ur det här landet. Och det är de som kommer in. Och så står kyrkan där. Som, de är en del av Libanon. De är den kulturen. De är libaneser. Och får ta emot de här människorna. Som tillhör en annan religion. Har en historia av att vara fiender. Men nu får de fira nattvard tillsammans. Där de samlas kring Jesus Kristus. För mig blev det ett så otroligt tydligt exempel på hur Jesus Kristus bryter ner barriärer. Bryter ner kulturella, historiska, etniska barriärer. Inte för att göra allting likadant, utan som det står i Efesierbrevet, för att vi ska få se mångfalden i Guds vishet. I det mångfaldiga och det vi enas tillsammans och lever tillsammans får vi se mer av Gud. Den tredje punkten, nu blir en sån här långdragen missionspredikan här. Den tredje punkten är att anden ger ju kraft naturligtvis också i missionen. Vi ser inte bara i apostelgärningen att anden bryter ner och bryter ner gränser och formerar och öppnar upp en ny värld, en ny tid. Utan ger oss också kraft att förkunna och predika Jesus Kristus i ord som skedde på apostelgärningen eller på pingstdagen, men också i handling i deras gemenskap och i under och tecken som också skedde på pingstdagen. I Apostlagärningarna 1:8 så står det: men ni, alltså lärjungarna, ska få kraft när den helige ande kommer över er. Och ni ska få vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Som jag började med att säga så handlar ju mission om att vi är kallade till fadern genom sonen. och där få erfara Guds kärlek och omsorg, helande och försoning som individer och gemenskap. Men vi också sända ut i den här världen var och en av oss i kraft av den heliga ande. Och vi får i den här kraften som vi går i dagligen få visa Gud, få förkroppsliga Gud i ord, handling, under och tecken. Och vi gör det här tillsammans med anden. Jag ska visa en bild till, tror jag. Det är ju, visar inte för att jag ska visa mig där i en suddig version, utan en påminnelse för oss om en församlingsrörelse i Mongoliet som jag har fått vara med och besöka många, många gånger. Ni känner säkert till Magnus och Maria Alfons här från Linköping som reste ut tidigt 90-tal i Mongoliet, där det vid den tiden fanns en handfull kristna. Men där de fick vara med och tillsammans med andra få se en väckelse dra fram och en församlingsrörelse växa fram där det blev en väldigt sändande församlingsrörelse genast. När de här unga människorna kom till tro så dröjde det inte länge innan de började sända församlingsplanterare och missionärer till många olika platser. Här sitter jag och pratar med en kvinna som har varit kristen i 3 år och nu förbereder sig för att resa till ett av de stängda länderna och farliga länderna, skulle jag säga, i Centralasien. Och vi satt och pratade och hon sa, nej men jag vill dela evangeliet. Det jag har fått erfara måste jag få ge vidare. Och jag ställer frågan, men är du inte rädd för att dö? För det är en realitet i det landet som hon förberedde sig för att resa till. Hon sa, nej, jag skulle lika gärna kunna dö i en olycka, vart jag än är. Varför inte, jag kan inte vara rädd för döden. Döden finns ständigt närvarande, sa hon. Och hur lever jag mitt liv, var hennes uttryck, till den dagen då jag får möta döden, men också uppståndelsen. Och hon sa att det hade blivit en brytpunkt för henne när hennes väns lillebror hade just dött i en olycka. Otroligt tragiskt. Långt ifrån Guds vilja, tänker jag, för människan. Men då hon hade hamnat i en sån punkt då hon insåg att jag kan inte gå här och vara rädd och orolig. För vi vet aldrig vad som händer. Så hur kan jag få leva mitt liv sänd? Och få dela evangeliet på en plats där ingen annan har hört evangeliet tidigare. Det här är ett otroligt utmanande exempel. Och det är kanske inte många av oss som lever med den otroliga upplevelsen av kallelse. Och liksom utmaningar att få landa i ett sånt beslut. Men det är ett exempel, tänker jag, hela den här unga församlingsrörelsen är ett exempel på hur Gud sänder oss i kraft av anden till att leva mission här där vi är. Genom sättet vi lever, genom sättet vi relaterar till varandra. Men också genom att få be för människor och få se under och tecken. Och där Gud får komma med frid in i människors liv eller hopp in i människors liv genom våra böner, genom våra samtal, genom händelser som sker. Och Gud sänder oss med kraft in i de situationerna där vi står i så att Jesus Kristus ska bli förhärligad och ärad genom våra egna liv och vårt gemensamma liv tillsammans. Sammanfattningsvis bara, 3 saker. Anden öppnar en ny värld, en ny realitet där Guds shalom får vara verksamt och där vi får leva ut det tillsammans och i vår vardag. Och det andra är att anden bryter ner murar och skapar försoning mellan människor framförallt mellan Gud och människan, men framförallt också, skulle jag vilja säga, mellan människor. Och där får vi hela tiden utmanas i att korsa gränser för att leva den här försoningen. Och Gud, anden, ger kraft i missionen där vi är. Både här i vår vardag, men också när vi sänder människor över hela vår jord. Amen. Tack. Jag ber, tror jag. Jesus Kristus, jag ber att vi ska få smersmak av din heliga ande. Du som har gett oss den som går och den lever i oss. I vår bekännelse av dig, Jesus, har vi fått tagit emot den heliga ande. Och jag ber att vi alla ska bli påminda om att vi ständigt vandrar med dig i anden. I vår närhet. Och ibland får vi uppleva det i en större upplevelse av frid eller hopp. Och ibland får vi uppleva det genom att vi får be med människor för att se stora saker hända. Men framförallt tror jag att de flesta av oss får leva med dig, anden, som en vän. Som viskar, som talar till oss, ger frid och hopp och frimodighet där vi är. Varje dag, ständigt. Men Jesus, jag ber att vi ska ständigt vara lyhörda för dina viskningar. Så vi får vara de här individerna och gemenskap som är sända in i den här världen. Och där vi får dela din mission för människor i vårt samhälle och längre bort i vår värld. Och där vi tillsammans får gestalta ditt rike i ord och handling med fred, hopp och rättvisa. Vi ber om det, Kristus. Amen.